till kännedom. Ibland möts vi människor av ett sådant meddelande. Det kan handla om, för exempel, att de stänger av det varma vattnet för en tid. Och det är bra att ta det till sig så man slipper att stå och duscha i kallt vatten. Eller ett annat exempel, det kan ligga en papperslapp där det står: kom nu ihåg att tanka bilen. Och detsamma där, det är bra att ta det till sig så man inte kommer att gå i stå. Och för att ta ännu ett exempel, kom ihåg när du reser att du släcker ljuset, stänger fönstren och låser dörren. Det är sådana små meddelanden vi kan få till kännedom som vi inte ska glömma att handla på ett visst sätt. Det kan komma på en pappersbit, det kan komma på en mail och det kan komma på ett telefonsamtal. Och allt det där är ju viktigt på sitt sätt, men är ju begränsat till vad vi kan se i den här världen. När Gud kommer med sin kännedom så är det ett oerhört material han framvisar. Där vi som är ovetande får veta. Och där han meddelar oss kunskap som för oss in på Guds vishets och visdoms område. Med ting som vi inte har sett eller kan se med vårt vanliga öga. Om vi nu tar Guds lag så fick vi oss den given på Sinai. Uthuggen i stentavlor. Med budorden skrivna med Guds finger. Och vi har fått oss givet ett helt komplex av kunskap om vad Gud vill. Och vår första tanke blir ju mycket riktigt den här, att vi ska leva efter lagen. Leva efter budorden. Men så märker vi ju att vi missar fullständigt att leva upp till det lagen bjuder. Men så säger Guds ord att vad lagen kommer åt stad är kännedom om synden. Vad ska vi så göra? Ska vi börja att pruta av? Kanske jag inte kan leva upp till 100%, men 90 kanske. Och så märker jag när ribban sänks till de 90, jag kommer inte över. Och så sänker jag ytterligare och ytterligare och ytterligare. Och till sist finns inget kvar av Guds lag. Utan det är bara jag själv som bestämmer vad som är rätt och riktigt. Alltså hjälpte mig inte all denna kunskap. Jag kunde inte leva upp till den. Men då har väl Gud gjort något förgäves när han delgav mig sina bud och kännedom om sin vilja. Nej, ser du, Guds ord har oerhörda dimensioner och en oerhörd kraft. Guds ord är levande, kraftigt och skarpare än något tvegat svärd. Det tränger igenom så det åtskiljer själ och ande, märg och ben och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Ja, Guds ord skiljer sig från människoord. Det är levande och når mitt hjärta. Här som en domare över mitt hjärtas uppsåt och tankar. Och när han delger mig sitt ord så verkar det vartill han har sänt ut det. Och vad var då syftet med att Gud gav mig sin lag? Det var att ge mig kännedom om synden. Det fanns alltså ett högre syfte med all denna kunskap. Att ge mig kännedom om synden och låta mig förstå att jag behöver Jesus. Gud vare lov, det är inte bara kännedom om synden han ger, utan han ger också kännedom om frälsningen. Och han kan möta oss mitt i vardagen och knyta an till där vi är, som han gjorde med den samaritiska kvinnan. Hon var varken på berget som de använde till tillbedjan eller i Jerusalem, utan hon var vid brunnen för att hämta vatten. Och då befann sig Jesus på plats, han som måste lägga vägen genom Samarien för att möta just den här kvinnan. Trött av vandringen sitter Jesus där vid brunnen, och då kommer kvinnan med sin kruka för att hämta upp vatten för det dagliga behovet. Kvinnan skulle få kännedom om vem Jesus är. Han inleder beskedligt med att be henne om något att dricka. Och i denna enkelhet öppnas upp en kanal för att ge henne kännedom om vem han är. En kanal som skalar bort traditioner för att nå in till hennes hjärta med frälsningens budskap om Jesus. Hon förstår att Jesus är en judisk man. Och förundras så, hur kan du som är jude be mig som är en samaritisk kvinna om något att dricka? Vi har ju inget som helst samröre med judarna. Jesus säger till henne, förstode du Guds gåva? Ja, det är precis det hon inte har förstått tidigare. Förstod du Guds gåva och vem det är som talar med dig, så skulle du istället bett mig om vatten. Och jag skulle gett dig levande vatten. Kvinnan, hon håller sig fortfarande på det vardagsnära området och säger, du har ju inget att hämta upp med. Hur ska du då kunna ge mig något att dricka? För brunnen, den är djup. Du är väl inte för mer än vår fader Jakob, den gamle patriarken som gav oss brunnen. Och Jesus, han håller nu på och för henne över från det vardagliga till livsströmmarna med det levande vattnet från honom. Den som dricker av det här vattnet, ja, han blir törstig igen. Men, sa Jesus, den som dricker av det vatten jag ger, han ska aldrig någonsin törsta. Utan det vattnet, det ska bli en källa i honom som springer upp med evigt liv. Ja, hon hakar på här och säger, Herre, ge mig det vattnet så jag inte mer behöver törsta. Så sätter Jesus in stöten. Anledningen till varför hon har det så kämpigt, varför hon inte kommer till brunnen när de andra är där, utan går liksom i skymundan för sig själv. Han säger, gå och hämta din man. Jag har ingen man, säger hon. Det är riktigt, säger Jesus. Fem män har du haft, och den du nu har är inte din man. Där isar du sant. Oj då, nu ljusnar det här med kännedom om vem jag har att göra med. Herre, jag ser att du är en profet. Och inför denna klarhet som har nu uppstått, att Jesus är en profet, så drar hon in det spänningsfält de lever i och som de levt under flera generationer. Våra fäder, ja, de har tillbett på det här berget, men ni säger att i Jerusalem är den plats man ska tillbedja. Hon förväntar sig här ett svar på den ena platsen eller den andra. Vilken är bäst för tillbedjan? Hon får det oväntade svaret. Det är varken på den ena eller den andra platsen som tillbedjan ska göra sig gällande. Utan den tid kommer, ja, sa Jesus, den är redan inne, då sanna tillbedjare ska tillbedja Fadern i ande och sanning. Precis sådana tillbedjare som Fadern vill ha. Men nu när det är likgiltigt med platsen, hur förhåller det sig så? Jo, säger Jesus, ni tillbedjer vad ni inte känner. Vi tillbedjer vad vi känner, till frälsningen, den kommer från judarna. Och så kommer vi vidare med ett enormt steg i uppenbarelsens ljus om vem Jesus är. Kvinnan säger, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna oss allt. Och så får hon höra från Jesus, jag som du talar med är den som du nu nämnde. Nu när de får klart för sig att Jesus är Messias, Kristus, ja, då strömmar det på med det levande vattnet i hennes inre. Och det är så pass att hon låter sin egen kruka stå och går in i staden och säger, kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Mån inte han är Messias? Och hon fick med detta vittnesbörd hela staden i rörelse och de går ut till Jesus och får höra frälsningens budskap ur Jesu egen mun. Och så säger de till kvinnan, nu är det inte mer för ditt ords skull som vi tror, utan vi har själva hört honom. Och vi vet nu att han i sanning är världens frälsare. Kan du se en judisk man, en profet, Messias, världens frälsare? Kännedomen om vem Jesus är hade nått fram. Och detta genom en kvinna som fick uppleva det levande vattnet från Jesus som en ström i hennes inre som bröt fram. Med kännedom från Gud om vem Jesus är. Något som ingen världslig kunskap kunde förmedla, men som Gud gav kännedom om på detta underbara sätt. Vi ska också ta med Filippus i detta budskap om gudomlig kännedom. Genom att följa med i det som Bibeln berättar honom får vi en stor insikt i vad gudomlig kännedom är. Och vi möter honom här i det första stegen på efterföljelsens väg. Efterföljelsen av Jesus. Vi tar med från Johannes 1 och vers 43. Dagen därefter vill Jesus gå därifrån till Galileen. Och han träffade då Filippus. Och Jesus sa till honom, följ mig. Och Filippus var från Betsaida, Andreas och Petrus stad. Filippus träffade Natanael och sa till honom, den som av Moses har skrivit om i lagen och som profeten har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son från Nazaret. Natanael sa till honom, kan något gott komma från Nasaret? Filippus svarade honom, kom och se. Här hade Filippus fått en viss kännedom om vem Jesus är, men långt ifrån heltäckande och fullödig. Jo visst, den som Moses har skrivit om och som profeterna har skrivit om, det är han vi har funnit. Men Josefs son från Nasaret, det var ingen fullträff. Men så är det så underbart att gudomlig kännedom växer, förökas på efterföljelsens väg. Och Jesus som vet att vi behöver denna förökade kännedom om honom, han sätter oss ibland på prov för att föra oss vidare på efterföljelsens väg, vidare med kännedom om honom. Detta sker i det sjätte kapitlet och vi läser från den femte versen. Då nu Jesus lyfte upp sina ögon och såg att mycket folk kom till honom, sa han till Filippus: varifrån ska vi köpa bröd så att dessa får att äta? Men det sa han för att sätta honom på prov, ty själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade honom, bröd för 200 silverpenningar var icke nog för att var och en skulle få ett litet stycke. Det är ju helt underbart att Jesus möter han och möter oss precis där vi är. Han säger inte, nu ska ni få se här på väldiga under. Även om ett stort under snart skulle ske. Utan han säger, varifrån ska vi köpa bröd till alla dessa människor? Och här möter han alltså Filippus i hans ingångsvinkel till problemet. Att köpa bröd. Som var det enda tänkbara i Filippus värld. Vilken utmaning i våra begrepp och vår begränsade värld som bara ser vad som är för ögonen och som måste konstatera att de 200 silverpenningarna till ett litet stycke för var och en, ja visst, också det saknas. Det räcker inte till. Men Jesus skulle här ge kännedom om vad han förmår och vad det innebär att vara i hans välsignade händer. Där 5 bröd och 2 fiskar mättar skarorna och dessutom blir det 12 korgar över. De flesta lät sig här nöja med att Jesus välsignade det lekamliga brödet, medan Jesus ville ge en utökad kännedom om honom. När han säger, jag är det bröd som har kommit ned från himmelen som ger världen liv. Och han säger vidare, jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han ska aldrig hungra. Och den som tror på mig, han ska aldrig törsta. Och även om det nu i det första spontana ögonblicket säger, Herre, giv oss alltid det brödet. Så när Jesus klargör för dem vad det innebär att äta hans kött och dricka hans blod, förenas med Jesus i hans död och förenas med Jesus i hans uppståndelse. Alltså försoningen. Och de uppfattade det som ett hårt tal och drar sig undan. Och när Jesus så säger, Inte vill väl också ni gå bort? Då ser man vad efterföljelsen av Jesus betyder för kännedom om vem han är. Simon Petrus säger och inkluderar alla lärjungarna, också Filippus, när han säger: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Inte Josefs son från Nazaret, men att Jesus är Guds helige, det hade fått kännedom och insikt i jungfrufödelsens under. Det som ängeln så tydligt sa till Maria: Helig ande ska komma över dig, och kraft ifrån Gud ska överskygga dig. Därför ska det heliga som var det fött kallas Guds son. När vi nästa gång stöter på Filippus så är det 14 kapitlet av Johannes evangelium, där Jesus i kretsen av sina lärjungar håller sitt avskedstal till dem. Jesus hade just sagt till dem att vägen som leder dit jag går, den känner ni. Thomas, han säger då: Herre, vi vet ju inte vart du går. Hur kan vi då veta vägen? Och då kommer ju Jesus med denna oerhörda proklamation: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och så fortsätter han och tar dem in i denna underbara värld med kännedom om honom. Då han säger: Har ni känt mig, så har ni också känt min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Då säger Filippus: Herre, låt oss se Fadern, så har vi nog. Och Jesus, han svarar honom och säger: Så lång tid har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Här saknas alltså något i kännedomen om Jesus hos Filippus. Något mycket väsentligt. Jesu innerliga förhållande till Fadern. Den som har sett mig, han har sett Fadern. Hur kan du då säga, Filippus, låt oss se Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? Det ord jag talar till er talar jag inte om mig själv. Och gärningarna, dem gör Fadern som bor i mig, det är hans verk. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern i mig. Var de inte så tron för själva gärningarnas skull? Sannerligen, sannerligen säger jag er, den som tror på mig, han ska också själv göra de gärningar som jag gör. Och ännu större än dessa ska han göra, till jag går till Fadern. Och vad helst ni ber om i mitt namn, det ska jag göra, på det att Fadern må bli förhärligad i Sonen. Ja, om jag ber om något i mitt namn, så ska jag göra det. Jesus, som lärde oss bedja: Fader vår, du som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Han ger oss här bönelivets nyckel. Det som öppnar upp hela himlen för oss med all den himmelska världens andliga välsignelser i honom. Bed i mitt namn, så ska jag göra det för att Fadern må bli förhärligad i Sonen. Ja, gudomlig kännedom ger oss kunskap om bönelivets förutsättningar. Låt oss nu sammanfatta vad gudomlig kännedom ger oss. Guds lag ger oss kännedom om synden. Mötet med Jesus ger oss kännedom om frälsningen. Och på efterföljelsens väg med Jesus, där vi följer honom, får vi en förökad, en större kännedom om vem han är. Och då inte i första hand att vi vet en massa saker om Jesus, utan att vi lär känna honom. Det är det som är syftet med gudomlig kännedom, med kännedom från Gud.
Låt mig dricka ur krukan utav vattnet du har, sade Jesus till kvinnan, och han fick då till svar: hur kan du som är jude be om vatten av mig? Samaritiska är jag, en förklaring begär jag. Hon förundrade sig: samaritiska är jag, en förklaring begär jag. Hon förundrade sig: om du endast förstod denna gåva Gud ger, och vem den är som talar, och om vatten dig ber. Du av honom begärde, och det skulle då ske, att du fick av det vatten, detta levande vatten som ej världen kan ge. Att du fick av det vatten, detta levande vatten som ej världen kan ge. Var och en som är dricker av det vatten jag ger, han skall aldrig mer törsta, så som annars ju sker. Ty det vatten jag giver evigt liv i sig har, det i honom skall välla som en levande källa, som en ström alla dagar. Dit i honom skall välla som en levande källa, som en ström alla dagar. Herre, giv mig det vattnet, att din törst tager slut, så jag slipper att ha det som jag haft det förut. Denna kvinna blev bönhörd, och det blir även du. Det som kvinnan den dagen och Guds gåva mottagden, löftet gäller ännu. Det som kvinnan den dagen och Guds gåva mottagden, löftet gäller ännu.